Podplay.
Floden Cam rinner så sakta att den ser ut att stå still. I det spegelblanka vattnet simmar en familj änder. Och vid vattenbrynet lurar en häger på fisken under ytan. Pilträden lutar sig över floden och bortom dem breder djupgröna fält ut sig. Mellan äppelträd, enbuskar och några ensliga stigar. Allt som hörs är vinden, några änder och dessutom de tunga andetagen från en ensam joggare som rör sig genom det idylliska landskapet. Den unge mannen slänger sig i gräset under ett träd och hämtar andan. Han drar sina fingrar med sönderbitna naglar genom det svettiga mörka håret och ser ut över landskapet framför sig. Men i hans huvud tar något annat form. En maskin. En ny, hittills okänd skapelse som skulle kunna ha svaren på alla världens matematiska problem. Han reser sig snabbt, med gräs och insekter fast i svetten på ryggen och skyndar hemåt. Nu har han kommit på det.
Du lyssnar på historien om Alan Turing och kodknäckarna på Bletchley Park. Människorna som förkortade andra världskriget med flera år. Men blev de lovordade eller sopade under mattan efter kriget? Jag heter Blanda Zettervall Klingert. För utomstående ser 23-årige Alan Matheson Turing ut som vilken privilegierad ung engelsman som helst när han joggar utanför Cambridge den där vackra dagen 1935. Men uppväxten har inte direkt varit en barnlek.
Ja, det var ju lite speciellt då, därför att hans far var ju tjänsteman i den brittiska kolonialmakten i Indien. Och samtidigt så bestämde sig föräldrarna för att de ville att deras barn då skulle växa upp i England och inte i Indien.
Det här är Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers.
Så det betyder ju då att de hamnade i fosterhem. Och liksom för mig låter det här väldigt främmande då, men det var antagligen ganska normalt i de här övre medelklass statstjänstemannakretsarna i England på den tiden.
Efter fosterhemmen är det dags för nästa steg. Och även det får Alan ta utan föräldrarnas närvaro. 1926, när han är 14, börjar han på den anrika internatskolan Sherborne i södra England. Här nöter han bänk i gamla tegelsalar med gotiska valv. Eftermiddagarna fylls av bland annat rugby och landhockey. Han är medellång, ganska bredaxlad av all sport och ansiktet präglas av klarblå ögon och djupa smilgropar. Men Alan verkar av allt att döma hata internatlivet. Han är blyg, introvert och kan nog framstå som lite av en outsider. Ibland går han så djupt i tankarna att han missar ett helt samtal någon har med honom. Betygen är inget att skryta med i något ämne. Och dessutom påpekar flera lärare att Alans handstil är nästintill omöjlig att tyda. Men även om hans betyg är långt ifrån någon dröm visar han stor potential i matematik och naturämnen. Ändå halkar betygen alltså efter på grund av den strikta läroplan man följer på brittiska internat. Om man inte följer den blir betygen låga och Alan följer bara sin egen plan.
Och han beskrev ju senare tiden på Sherborne då som att det var inte lätt för honom. Och den var ju väldigt inriktad då på latin och humaniora och sånt. Medan Turings intressen drog ju mycket mer åt det matematisk-naturvetenskapliga hållet.
En ljusglimt i tillvaron är vänskapen med en annan ung pojke som heter Christopher Morcom. Han är lika smart som Alan, men dessutom utåtriktad, charmig och har lätt att få vänner. Christopher blir som en slags idol för den unga Alan, som kan stirra storökt på sin vän när han bekymmersfritt tar sig an skolan, fritiden och livet i allmänhet. Det är möjligt att Alan blir förälskad i Christopher, och kanske att de rent av har ett förhållande under tiden på skolan. Det vet vi inte säkert. Däremot vet vi att när Christopher plötsligt dör av tuberkulos år 1930 blir Alan helt förkrossad. Hans mamma konstaterar i ett brev till en väninna att sonen snarare liknar en sörjande make än en skolpojke som mist en nära vän. Kanske är hon mer på spåren än hon själv anar.
Alltså, det var ju en väldigt djup vänskap som en förälskelse till och med. Det här verkar ju ha satt djupt, djupt avtryck på Turing. Och möjligen kan man till och med säga att Christopher Morcom förblev Alan Turings stora kärlek. Inte bara den första kärleken då, utan den riktigt stora som han sen aldrig kom över.
I sin sorg skriver han bland annat en kort text där han spekulerar i om en människas ande kan överleva utan kroppen. Kanske verkar den förkrossade pojken undra, kan hans väns makalösa tankar ha klarat sig trots att kroppen är död? Den här tanken kommer finnas hos Alan resten av hans liv och får rejält genomslag ända in i våra dagar. Trots sorgen lyckas Alan ta sig igenom de sista skolåren på Sherborne. Betygen blir bättre och 1931, när han är 19, kommer Alan in på King's College i Cambridge, där han studerar logisk matematik. Här kommer Alan blomma ut ordentligt. Han håller igång med cykling, golf och universitetets prestigefyllda roddlag. Det är också i Cambridge Alan hittar den sport han fastnar för. Långdistanslöpning. Han ger sig ut på turer flera dagar i veckan och tycker det hjälper honom att tänka tydligare på alla komplexa formler som dansar runt i hjärnan. Men det är inte för sitt sportande Alan Turing sticker ut på Cambridge.
Det är ju här som hans genialitet upptäcks utav en del personer kring honom då. Och så det är här han verkligen kommer igång.
Hans snillrika hjärna öppnar dörrar. Alan knäcker den ena matematiska gåtan eller paradoxen efter den andra, bevisar komplexa teorem och imponerar ordentligt på sina professorer. Här finns inte den kantiga, inrutade läroplanen som dominerat internatskolorna. På universitetet uppmuntras Alans egensinniga tankesätt och problemlösningsförmåga. Och det ger resultat. Nu när vi befinner oss på mitten av 30-talet finns det ett stort problem inom matematiken som kallas beslutsproblemet. Det går ut på att försöka hitta en process som kan hjälpa till att bevisa alla matematiska påståenden. Alltså en slags universal lösning. Och det pågår en kapplöpning mellan världens främsta institut för att hitta den här lösningen först. ...1935... när han är 23 år gammal är Alan ute på den där löprundan där vi mötte honom i början. Och nu kommer han på början till svaret på detta enorma problem. Men inte genom att hitta en magisk nyckel till alla världens mattegåtor. Istället bevisar han i en uppsats som han skriver under det följande året att det inte finns någon sån lösning. I texten förklarar han slutsatsen med ett tankeexperiment där en maskin går igenom alla möjliga ekvationer tills den hittar en lösning. Han beskriver den som en sammanställare, eller computer på engelska.
Det var det som blev grunden då till hela datalogiämnet och blev väldigt, väldigt viktigt då för byggandet utav de första datorerna och sedan hela datorutvecklingen.
Med sin uppsats motbevisar Allen alltså en gåta som gett några av världens smartaste människor huvudbry i flera år och blir dessutom den första personen någonsin att beskriva en dator. Men vi nämnde ju att det är två saker som står ut lite med Allen. Den ena är alltså hans matematiska bedrifter. Den andra är att han är öppet homosexuell. Det är inte många som vågar vara det på 1930-talet. Men Allen har inte en tanke på att dölja vem han är, vad han känner eller vilka han råkar bli kär i. Han följer sin egen plan som vanligt. Vänner, lärare och bekanta vet hur det ligger till. Och av källor att döma är det ingen som bryr sig nämnvärt. Kanske beror det på att Cambridge är en väldigt öppensinnad plats på den här tiden. Men det är ett undantag, inte en regel. Att vara en homosexuell man i Storbritannien på Allens tid är nämligen brottsligt. De som grips eller misstänks kan vänta sig en hård, förödmjukande behandling, vilket vi kommer se allt för tydligt framöver.
Ja, så han öppnar ju upp lite grann då. Det här var ju fortfarande en tid då homosexualitet är förbjudet i Storbritannien, och det ska ju senare i hans liv få fasansfulla konsekvenser. Men det finns i Cambridge homosexuell akademisk miljö där man har hittat ett sätt att leva med det här på ett halvöppet sätt.
Men först är det dags för framgångar. Efter sin examen blir Allen anställd på Cambridge och hans datorteorier har öppnat dörren för vidare studier på Princeton i USA. Här stannar han i två år till 1938 och slipar sina kunskaper med några av världens skickligaste hjärnor. Bland annat sitter Albert Einstein i ett kontor i samma byggnad som Allen. Princeton blir så tagna av Allen att han erbjuds en tjänst på skolan. Men han tackar nej. Han saknar hemlandet för mycket. Och kanske anar han att något omdanande är på väg att hända, där en skarp och lösningsorienterad hjärna kan vara till hjälp. För Storbritannien och resten av Europa står på krigets rand. Och den 1 september 1939 är fasan ett fullbordat faktum. Hitlers pansarvagnar väller in i Polen och andra världskriget har börjat. Två dagar senare förklarar Storbritannien krig mot Tyskland. Dagen efter det, alltså den 4 september, kallas Allen att infinna sig på en plats han aldrig hört talas om. Åtta mil norr om London ligger ett lugnt, bekvämt bostadsområde som heter Milton Keynes. Här finns en viktoriansk gård med stora gräsmattor, lummiga träd och en huvudbyggnad i rött tegel, grönt koppartak och lite virriga vita detaljer. Gården heter Bletchley Park, och här infinner sig Allen tillsammans med andra matematiska snillen, schackgenier, korsordsmästare och knivskarpa språkvetare. Deras uppdrag är, kort och gott, att göra något som verkar helt omöjligt. Alla stridande i kriget använder radiomeddelanden för att ge befallningar om trupprörelser, anfall, reträtter och all tänkbar logistik. Men eftersom ingen vill att fienden ska tjuvlyssna är allt krypterat eller skrivet i kod. Så gör alla Men problemet för de allierade, alltså Storbritannien och Frankrike vid den här tiden, är att den tyska krypteringen är i en klass för sig. Deras hemliga vapen är något som liknar en skrivmaskin i en stor trälåda. Men istället för papper och typarmar sitter det tre stora rotorblad över tangenterna. Den här undliga maskinen heter Enigma, alltså gåtan. Allen och hans nya kollegor har handplockats för att lista ut hur i hela världen den här maskinen funkar.
Rent fysiskt så ser Enigma-maskinen ut lite grann som en skrivmaskin, men har då den funktionen att när du trycker på en av bokstavstangenterna så kommer en annan bokstav upp. Så att vad det handlar om då är att förstå hur den här Enigma-maskinen fungerar och reducera antalet möjligheter. Och det här var ett väldigt, vad ska man kalla det för, ett praktiskt arbete där det kom in många, många olika aspekter. De hade ju inte bara matematiker i Bletchley Park då, utan de hade lingvister och folk från andra specialiteter som tillsammans jobbade med det här.
Till exempel kan ett O bli ett A. Men nästa gång man trycker på O kommer maskinen att ange en ny bokstav, kanske ett P. Den ändrar sig alltså varje gång. Det beror på de tre rotorbladen som sitter över tangentbordet. De har 26 kopplingar i sig, en för varje bokstav. Varje gång man skriver en bokstav rör sig minst ett av rotorbladen till en ny position, kopplar om knappen du trycker på så den ger ett nytt resultat nästa gång. Det finns fler listiga, svårbegripliga lager. Men när alla kopplingar, rotorblad och signaler i maskinen gjort sitt finns mer än 158 kvintiljoner möjliga lösningar på varje krypterat meddelande som tyskarna skickar. Alltså 158 följt av 18 nollor. För att tyskarna själva ska förstå vad de skriver till varandra får de kodord som berättar vilket läge rotorbladen ska börja på. Så alla maskiner är i samma takt, kan man säga. Men de byter alltså varje dag. Så Allen och hans kollegor har i praktiken bara 24 timmar på sig att knäcka den här astronomiska koden innan de måste börja om på nytt. Ingen förväntar sig att det kommer gå snabbt, men de har ett par saker som kanske kan hjälpa dem på traven. Till att börja med har de flera Enigma-maskiner på plats. De har stulits, hittats på slagfält eller byggts som precisa kopior. Så de kan lära sig hur tekniken och mekaniken funkar. Det andra stora hjälpmedlet kommer med hälsningar från Polen. Redan 1932 lyckades polska krypteringsexperter faktiskt knäcka Enigmas kod. Men sedan dess har maskinen uppdaterats och utvecklats. Den polska lösningen hjälper alltså inte nu under kriget. Men det bevisar åtminstone att det går. Och Bletchley Park-gänget får tillgång till alla anteckningar polackerna har sparat. Kanske höjer de nya kollegorna lite på ögonbrynen när de träffar Allen första gången. Han kommer till jobbet genomsvettig flera gånger i veckan. Eftersom kriget ger så lite tid över till hans älskade springturer klämmer Allen in dem på vägen till jobbet istället. Hans kontor ligger i en nybyggd barack som kallas hytt 8. Och där finns ingen dusch. Så Allen går runt och luktar svett hela dagarna. Naglarna är sönderbitna, det mörka håret sällan kammat, skjortorna är ostrukna och någon slips bär han sällan. Bland de mer välkammade kollegorna ser han alltså rätt stökig ut. Och den ständiga ensamvargen Allen har inte direkt lätt att anpassa sig till jobb i stora grupper. Han gillar ju att följa sin egen plan, men kriget innebär ju nya omständigheter för alla.
Alan Turing är ju i hög grad den stora hjärnan här. Och de lyckas få det här arbetet att fungera. trots att det här med samarbete och inordning i hierarkier och sånt inte är Alan Turings allra starkaste sida. Och jag läser honom också som att det är, man ska förstås vara försiktig med att psykiskt diagnostisera personer. Och i synnerhet personer som man aldrig har träffat då. Men det är mycket som tyder på att han befinner sig en bit ut på autismspektrum. Jag tror inte alls att det här är belagt då. Men det finns mycket i hans beteende som jag tycker ändå pekar i den riktningen.
Alan gillar att hitta lösningar genom att tänka logiskt och utesluta alla sätt som inte fungerar. I Enigmas fall finns ju 158 kvintiljoner felaktiga svar per meddelande. Så många har han inte tid att gå igenom. Därför börjar han skissa på något som kan gå igenom alla möjligheter åt honom. Maskinen han en gång föreställt sig i sin examensuppsats. Han blir allt säkrare. För att knäcka nazisternas mäktiga maskin behövs en minst lika mäktig uppfinning på britternas sida. I nybyggda baracker på Bletchley Park jobbar Alan tillsammans med ingenjörer, elektriker och kollegor i kodknäckargänget för att få klart den här skapelsen. Något liknande har aldrig gjorts förut. Under tiden rasar kriget. På våren 1940 breder nazisternas mörker ut sig över allt mer av Europa. Beneluxländerna och Frankrike faller i tyska händer, liksom Norge och Danmark. Snart står Storbritannien ensamt mot nazisterna. Landets premiärminister, den bufflige och ståndfaste Winston Churchill, vet att man som önation kan kvävas till döds. Britterna är nämligen beroende av importer från Nordamerika i det här läget. Inte bara för krigsindustrin, utan för mat och byggmaterial. Men nu lurar tyska ubåtar under Atlantens kalla vågor. Från havets djup skickar de torpeder som spränger skroven på de konvojer som fraktar material till britterna. Ju längre tid det tar för Alan och kollegorna att knäcka Enigma, desto mer desperat blir läget för landet. Och det här kritiska läget får Alan att ta till drastiska metoder.
Det gör att de, liksom, de har hur mycket arbete som helst att göra. Successivt får de mer personal på Bletchley Park, men de är i princip hela tiden underbemannade. Det här får Alan Turing vid ett tillfälle att tillsammans med ett par andra medarbetare att gå runt det hierarkiska systemet och skriva till premiärminister Winston Churchill och beskriva situationen och säga att det här för nationen började ha högsta prioritet att tillföra mer personalresurser till Bletchley Park. Churchill förstår direkt allvaret i det här och det väcker ju uppseende att Turing går runt gängse befälsordning på det här sättet. Men i det här fallet var det ju väldigt bra att han faktiskt gjorde det.
Minst sagt, för när Churchill säger till blir Bletchley-gänget högre prioriterat. Det ger Alan mer tid, resurser och svängrum att ge sig på Enigmas oändliga mysterier. Och en mörk kväll, när han sitter kvar på kontoret sent på natten, upptäcker Alan något. Han går igenom tyska meddelanden och experimenterar med Enigma-maskinen. Och ju mer han trycker på en och samma tangent, desto tydligare blir en sak för honom. Ett O kan aldrig bli ett O. Ett H blir aldrig ett H, och så vidare. Det här kanske låter som en marginell framgång, men i Alans hjärna är det här allt som behövs för ett genombrott. Tillsammans med kollegorna har Alan börjat lista ut vissa ord som är med i de kodade texterna. Till exempel lär de sig att tyskarna skickar en väderrapport varje morgon. Där finns alltid ordet väder med. Och många meddelanden slutar med nazisthälsningen Heil Hitler. Och tack vare Alans nya upptäckt kan man nu pussla ihop var de här kända orden ligger och därefter räkna ut resten. Alan skriver till och med en manual för hur man gör detta som sprids på Bletchley. Problemet är bara att det tar väldigt lång tid att avkoda ett enda meddelande manuellt. Och tiden åt Storbritannien inte har. De måste hitta ett snabbare sätt att knäcka Enigma. Maskinen de bygger måste helt enkelt fungera. Annars kan hela landet vara förlorat.
Allvaret ligger tungt i luften. Med uppkablade ärmar och svett i pannan sätter Alan och hans kollegor de sista sladdarna på plats. Förväntansfullt ser de på varandra i sina Shetlandströjor och yllebyxor. Sen går Alan fram till den ett tång tunga maskinen de just färdigställt. Den liknar mest ett gigantiskt proppskåp med otaliga spolar i olika färger och ett virvar av sladdar. Han slår på strömmen och ser lamporna lysa upp, spolarna rotera. Baracken fylls av ett högintensivt tickande när spolarna går igenom Enigmas miljontals lösningar. Kollegorna står förundrade framför sin mekaniska skapelse. Måtte den fungera. Annars har de kastat bort mer än 6 månader på ett hopplöst projekt medan landet står i lågor. Men så plötsligt upphör ljudet. Allt stannar av.
Alltså, oavsett deras genombrott som de har gjort då i hur man knäcker den här koden, så återstår det fortfarande den enskilda dagen då väldigt mycket arbete. Mycket av det här arbetet är ett vad man på engelska kallar för brute force, att testa olika kombinationer, testa olika inställningar, och den här bombmaskinen automatiserar stora delar då utav det arbetet.
Maskinen som döps till bomb, eller som den också kallas, bombe, fungerar inte första gången de provar den. Men det dröjer inte många dagar innan den gör vad den ska. Den maler igenom alla möjliga svar på Enigmas kod tills den hittar rätt. Det som skulle kräva en livstid att göra manuellt tar nu knappt 20 minuter. Alan och hans kollegor har knäckt Enigma. Det här betyder tyvärr inte att jobbet är färdigt, eftersom Enigma byter kodord varje dag. Men deras jobb går ofantligt mycket snabbare, tack vare bomb. Vissa dagar hittar de dagens lösning så snabbt att de kan skicka tusentals avkodade meddelanden vidare till underrättelsetjänsten eller militären. Fler och fler bombmaskiner byggs i Bletchleys topphemliga baracker. Och de kommer behövas. Nu befinner vi oss i andra halvan av 1940. Slaget om Storbritannien brinner från sommarens ljus långt in i vintermörkret. Jaktplan plågar London, Liverpool, Birmingham och flera andra storstäder så gott som varje natt. Den lilla staden Coventry får hela sin katedral och stadskärna pulveriserad. Med sina kusliga skrikande sirener seglar tyska plan från natthimlen, slår panik i människor på marken och fäller bomber över civila bostäder, lika gärna som fabriker, flygfält eller hamnar. Men det visar sig att just det tyska flygvapnet, Luftwaffe, är rätt slappa med sina krypterade meddelanden. Piloterna upprepar sig ofta, slarvar med att byta kodord eller byter ut dem på ett förutsägbart sätt. Detta snappar kodknäckarna på Bletchley Park upp medan bomberna faller. De lyckas knäcka Luftwaffes koder nästan dagligen, vilket betyder att britterna vet i förväg varje gång tyskarna är på väg. Och det är inte den enda framgången Allen njuter av i den här tiden. För trots sina svårigheter att samarbeta finns det i alla fall en person på Bletchley han ser fram emot att träffa varje dag. Hon heter Joan Clark och ingår i hans grupp med snillrika kodknäckare. Joan och Allen hittar varandra snabbt och klickar ordentligt. Som chef på avdelningen ser Allen till att deras scheman matchar så mycket det går och de får maximalt med tid ihop. På lediga kvällar syns de ofta tillsammans och en dag på våren 1941 friar Allen till Joan och hon säger ja. Men det är knappast ett passionerat frieri. Allen berättar nämligen att det nog inte kommer funka så bra eftersom han är homosexuell. Det struntar Joan i. Hon vill gifta sig med honom ändå. Kanske beror det på tidens gammalmodiga förväntningar på kvinnor att det nästintill är en social plikt för dem att gifta sig. Och kanske beror det också på att Joan och Allen faktiskt älskar varandra, men inte på det sätt som många andra förlovade par gör. Men trots det tar förlovningen slut på sommaren samma år. Det är ett gemensamt beslut, till viss del grundat på Allens övertygelse att deras äktenskap aldrig kommer funka. Medan Allen och Joan upplever sin okonventionella romans lyckas britterna slå tillbaka Luftwaffe och undvika en tysk invasion. Det är till stor del tack vare jobbet på Bletchley Park. Men det ser inte lika ljust ut för konvojerna på Atlanten. Tyska flottan verkar drilla sina kaptener bättre än piloterna i Luftwaffe. Ubåtskaptenerna håller stenhårt på alla regler för att göra meddelanden så svåra som möjligt att knäcka och gör även en annan sak som helt enkelt blir för mycket för bomb.
De tillför ett fjärde hjul i den här Enigma-maskinen då, som gör möjliga kombinationer totalt sett då, många, många gånger större.
I sin febrila jakt på tyska flottans Enigma-hemligheter byggs fler och fler bombmaskiner på Bletchley Park. Hela flyglar vigs åt de stora, bullrande, tickande maskinerna. Var och en går igenom tusentals tänkbara lösningar på uppsnappade radiomeddelanden dygnet runt. Och det finns mer än så på Bletchley Park. Runt det skrikiga viktorianska gårdshuset har mängder av baracker byggts upp under krigets gång. Nu jobbar tusentals personer där, mestadels kvinnor, eftersom landets unga män skickats i fält. Många av kvinnorna jobbar med att sitta dagarna i ända och lyssna på tyska radiomeddelanden. De skriver av det de hör, som för det mesta skickas i morsekod. När de är klara har de ett kodat meddelande på pappret framför sig, som de lämnar till en överordnad. Sen vet de ingenting om var koderna tar vägen. De vet inte att bara ett par byggnader bort sitter Allen, Joan och deras kollegor helt uppslukade av att avkoda texten kvinnorna just skrivit ner. Allt som sker på Bletchley Park är topphemligt. Men det är alltså full rulle på alla olika avdelningar. Och på hösten 1941 kommer äntligen ett genombrott för Allen. Den här gången är det ingen komplicerad kod eller nybyggd maskin som bjuder på ljusglimten, utan en mer traditionell krigsscen som utspelar sig på norra Atlantens iskalla vatten. En tysk ubåt tvingas upp till ytan av ett maskinfel och besättningen kastar sig i vattnet innan ubåten tar in vatten och försvinner ner bland vågorna. Men den sjunker inte, utan ligger kvar vid ytan. Medan besättningen trampar vatten närmar sig brittiska slagskepp, tillfångatar de överlevande tyskarna och undersöker den övergivna ubåten. Och de hittar något väldigt intressant. Kodord till tyska flottans enigma. Flera månaders kod skickas i ilfart till Bletchley Park, där bombmaskinerna snabbt kan reda ut alla hoptrasslade bokstäver i tyskarnas radiotrafik. Nu vet britterna var alla tyska ubåtar befinner sig varje dag framöver i flera månader. Konvojerna till Storbritannien lotsas via radio långt ur vägen för de väntande ubåtarna. Materiel, mat och råvaror kommer fram till britterna intakt. Nu när Allen och hans kollegor i hytt 8 har tillgång till tyskarnas facit har de också bättre chans att lära sig hur flottans enigma fungerar. När de infångade koderna tar slut är kodknäckarna bättre på att lista ut de nya tyska koderna också. De har lärt sig maskinens melodi, kan man säga. Men det här skapar även ett nytt etiskt dilemma för våra vänner på Bletchley Park.
Jo, men alltså om man har den här fartygskonvojen och allt för uppenbart manövrerar undan den tyska ubåtsflottan som man vet var de finns någonstans, då riskerar man ju att avslöja för tyskarna att vi har knäckt enigmakoden. Och det var faktiskt så att tyskarna anade att britterna visste mer än de så att säga borde om deras ubåtsflotta. Men de var så självsäkra i fråga om enigmakodens oknäckbarhet. Så att de arbetade mer utifrån teorin då att det fanns att de hade förrädare i sina led.
Och medan tyskarna letar efter förrädare uppstår ett helt nytt problem för Allen och hans kollegor. Kvinnorna som antecknar alla tyska radiosändningar lägger märke till något ovanligt. De är vana vid det smattrande pipljud som morsekod ger. Men nu kommer ett nytt ljud genom de kliande hörlurarna. Det låter som om någon gurglar ett par höga toner. Något mitt emellan valsång och ett underligt stickljud. Tyskarna har en ny krypteringsmaskin.
Ja, det är en annan schiffermaskin då. Så att när det dyker upp då, så behöver man ju lite grann börja om på nytt då i Bletchley Park med det här kodknäckningsarbetet.
Britterna kallar sin nya motståndare för Tunny. Det är slang för tonfisk och kommer från det fisklika ljud maskinen gör. Tunny är inte alls lika vanlig som Enigma. Det finns bara runt 25 maskiner i bruk i hela Tredje riket. Men de som har tillgång till en Tunny är de absoluta topprovdjuren i Tredje riket. Amiraler, generaler, ministrar och Hitler själv. Med andra ord kan man vara rätt säker på att det som skickas här är värt att höra. Allen slår sig ner i den obekväma vikstolen i kontoret på Bletchley Park med ljusgula väggar och höga torn av papper och lyssnar på Tunny-krypteringen. Medan den underliga sången ljuder i öronen går en blyertspenna varm över anteckningsblocket som ligger framför honom. Ju mer han lyssnar, desto mer börjar han upptäcka ett mönster. Precis som han gjort för Enigma tidigare sätter Allen ihop en hel manual för hur man kan tyda den här nya krypteringen. Det tar lång tid, men tack vare Allens metod går det att knäcka det tyska överkommandots koder. Och bättre kommer det bli. I början av 1944 dyker en massiv och otymplig last upp på Bletchley Park. Under alla trälådor och pressändningar ligger något som på riktigt formar hela vår moderna värld. En komplex elektromekanisk maskin som är starkare än bomb. Och dessutom snabbare och helt utformad för att ta itu med Tunnys meddelanden. Det är världens första dator som får namnet Colossus.
Jag tror den kan beskrivas faktiskt som den första elektroniska datorn. Bombmaskinen var ju mer, hade mekaniska delar i sig. Och Colossus går ju ett steg längre här då än bombmaskinen.
Skaparen är en man med tjocka glasögon och vänligt ansikte som heter Tommy Flowers. Han jobbar på posten och har byggt Colossus när han haft tid över efter att en av Allens kollegor avvisat honom tidigare under kriget. Colossus bygger delvis på Allens uppsats om en dator som han skrev på universitetet. Den knäcker sig igenom tannisången som några torra kvistar. Och under våren 1944 kan Allens avdelning tjuvläsa Hitlers personliga befallningar till de tyska arméerna nästan dagligen. Och det visar sig vara helt i rättan tid. Vid det här laget är Nazityskland minst sagt inne på sista versen. Sovjetunionen trycker tillbaka dem i öst och i Storbritannien samlas brittiska, amerikanska, kanadensiska och flera andra nationers trupper inför en av de största militäroperationerna någonsin. De tänker landstiga i ockuperade Frankrike och slå sig fram genom Europa tills nazisterna är helt utspelade. Eftersom det här avsnittet inte handlar om själva landstigningen som går till historien som D-dagen kommer vi inte gå in i detalj på striderna eller operationen överlag. Det som är viktigt här och nu är att inför den här väldiga satsningen vill de allierade länderna lura tyskarna. Deras plan är att landstiga i Normandie i nordvästra Frankrike. Men det får ju inte tyskarna veta. Då kan de förbereda sig och kanske rent av slå tillbaka hela invasionen. Istället tänker man lura nazisterna att landstigningen ska ske i Calais, som ligger mycket närmare England. Det här lurendrejeriet pågår för fullt hela våren 1944. Spioner jobbar för fullt med olika livsfarliga uppdrag för att få tyskarna på villovägar. Och när sommaren närmar sig vet britterna att Hitler personligen har svalt betet och tror stenhårt på en invasion i Calais.
Och där kunde man då genom att avlyssna tysk radiotrafik och dechiffrera den så kunde man få en bekräftelse på att tyskarna hade gått på de här finterna då. Det var också betydelsefullt.
D-dagen blir en av andra världskrigets stora vändpunkter. När mer än 100 000 allierade trupper stiger i land i norra Frankrike den 6 juni 1944 blir det början på en rejäl upprullning av nazistriket. Samtidigt väller sovjeternas röda armé fram i öst. Och mindre än ett år efter landstigningen har Hitler tagit livet av sig. Hans mörka imperium reducerats till rykande ruiner. Och alla tyska arméer kapitulerat. Och de segerrika allierade ledarna vet mycket väl hur stor del av segern som vunnits på Bletchley Park. Winston Churchill kallar kodknäckarna för gässen som lägger guldägg. Den amerikanska befälhavaren Dwight Eisenhower, som senare blir president, har liknande lovord.
Den här betydelsen då för den brittiska fartygstrafiken över Atlanten. Det finns ju historiker som säger att hade Bletchley Park-arbetet inte varit så framgångsrikt så hade det kunnat förlänga kriget med flera år då.
1946 belönas Allen med en OBE, alltså Officer of the Most Excellent Order of the British Empire. Det är ett av de högsta pris en brittisk medborgare kan få, och han tilldelas det för sin utomordentliga roll i att bekämpa tyskarna. Men eftersom hans arbete under kriget är topphemligt är det så gott som ingen som vet om att han fått det ärofyllda priset. Men han bekymrar sig nog inte så mycket om det. Han har ju huvudet fullt med artificiell intelligens. Ända sedan hans skolkamrat och möjliga hjärtevän Christopher gick bort har Allen undrat om hjärnan verkligen är beroende av en kropp. Han blir mer övertygad om att nej, det är den inte. Hjärnan i Allens värld är en slags digital maskin som bara råkar finnas i våra huvuden. Men med rätt matematiska formler, rätt teknik och byggstenar så går det att skapa en konstgjord hjärna, tror han. Allen gör ju ingenting halvhjärtat, så han passar helt enkelt på att jobba fram ett slags prov. Det döps till Turing-testet och kommer vara mallen för hur man bedömer AI ända till våra dagar. Kortfattat kan man säga att en mänsklig bedömare ska avgöra om det han skriver med, utan att se eller höra personen, är en människa eller maskin. Om domaren inte kan avgöra har maskinen vunnit och måste anses intelligent. Medan han jobbar på dessa hisnande projekt lever Allen ett liv i det dunkla. Han träffar ibland nya män och har olika älskare efter kriget. Vissa långvariga, andra inte. Men allt sker i hemlighet eftersom det ju är olagligt att känna som Allen gör på den här tiden. Och 1952 är det inbrott hemma hos Allen i tegelhuset utanför Manchester. Den 40-årige Allen gör som vem som helst i det här läget och ringer polisen.
Alan Turing, lite naivt då, så han går till polisen med all den här informationen. Han känner såklart till att det finns ett förbud mot homosexuellt beteende, men han berättar ändå allt därför att han kan inte föreställa sig något så bisarrt och dumt som att den här lagstiftningen som handlar om vad samtyckande vuxna gör bakom lyckta dörrar på ett sätt som inte kan skada någon annan person, att det här var någonting som man faktiskt verkligen implementerade i praktiken. Det är tack vare att han, eller på grund av att han så öppet berättar om det här för polisen i det här inbrottsärendet då, som de riktas ett åtal mot honom då för indecent behavior eller vad det är det kallas då. Han ställs inför ett fängelsestraff men får möjligheten att slippa det mot att istället genomgå en hormonbehandling som visar sig bli ganska omfattande då.
Allen väljer hormonbehandlingen och slipper fängelset. Behandlingen innebär bland annat östrogeninjektioner för att kväva Allens sexualdrift, och det är i praktiken en kemisk kastrering. Inför vänner och kollegor skojar Allen om behandlingen. Han är lättsam och försöker tona ner hur mycket hormonerna påverkar honom. I ett brev till Joan Clark kort efter gripandet skriver han bara att han blivit påkommen. Hon har gift sig och flyttat till Skottland vid den här tiden. Men hon förblir en nära vän och ger fullt stöd till Allen under hans svåra, plågsamma tid. För behandlingen är en väldigt smärtsam upplevelse. De nya hormonerna påverkar hans tankeförmåga och hindrar snilleblixtarna från att dundra som de alltid gjort förr. Kroppen ändras också. Allt östrogen gör att Allen börjar få kvinnobröst och ser svullen ut.
Men den hormonbehandlingen tror jag får förödande konsekvenser för honom. Det finns annat i hans liv i den här tidpunkten som också slår hårt mot honom. Han förlorar sin security clearance på Bletchley Park då, därför att det anses vara allmänt en säkerhetsrisk då med homosexuella personer och så vidare. Så att det är nu liksom, det här är den stora nedgångsperioden i berättelsen om Alan Turing.
Och drygt 2 år efter behandlingen påbörjas når den sorgliga nedgången sin tragiska kulmen. Den 7 juni 1954 hittas Alan död i sitt hem utanför Manchester. Han har stora mängder cyanid i kroppen. Det finns mycket cyanid i huset också, som polisen hittar under sin utredning. Slutsatsen blir att Alan tagit sitt eget liv, möjligen genom att spetsa ett äpple med det dödliga giftet. Men det är ingen som vet säkert om han dör avsiktligt eller inte. Vissa misstänker till och med att han mördas, trots att det inte finns några bevis som stöder den teorin. Alan Turing förändrar världen. Han uppfinner begreppet dator redan som student, hjälper till att vinna andra världskriget och lägger grunden för både tekniken och tankarna bakom moderna datorer och artificiell intelligens. På 60-talet döps det främsta priset för genombrott inom datorteknik efter honom. 2009 ber Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron officiellt om ursäkt för den gräsliga behandling Alan genomlider sina sista år. Och 2013 följer en kunglig benådning från drottning Elizabeth II. Men i sitt eget liv är Alan ett av historiens främsta exempel på att otack är världens lön. Trots alla sina upptäckter och alla liv han räddat dör han innan han fyllt 42 år, slängd åt sidan av samma land han hjälpt till att rädda. Du har lyssnat på historien om Alan Turing med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av